Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i Lukas evangeliets första kapitel och från den 46:e versen. Då sa Maria: min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud min frälsare, ty han har sett i sin tjänarinnas ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. På Jungfru Marie bebådes idag så firar vi när ängeln Gabriel besökte Jungfru Maria för att bebåda, förutse Guds sons födelse genom Jungfru Maria. Och några dagar senare så bekräftar han för hennes släkting, så bekräftar hennes släkting Elisabet Guds stora under genom Jungfru Maria. Elisabet talar också om det stora undret. Och dagens text, Marias lovsång, är jungfruns svar på Elisabets lovprisning av Guds under. Den romerska kyrkan och även den östra kyrkan har skapat en Mariadyrkan som är totalt obiblisk. Man har kallat Maria för himladrottningen. Man har dyrkat henne och sagt att hon är en frälsare tillsammans med Kristus. Man har sagt att Maria inte är född på naturligt sätt, att hon farit upp till himlen precis som Kristus med sin kropp. Och ganska nyligt så återupprepade påven i Rom läran och idén att Maria är en medåterlösare, medfrälsare. Det bästa sättet att få en rätt bild av Jungfru Maria är att läsa, begrunda och bedja Marias egen lovsång. Här ger Maria en rätt bild av sig själv. Hon träder inte fram som värdig utan kallar sig ovärdig. Hon gör inte anspråk på att vara upphöjd utan kallar sig ringa. Och hon har hela sin glädje i Guds sons frälsningsverk. Så har man undrat hur en så enkel och fattig judisk flicka som Maria från staden Nasaret kunde uttrycka sig med så upphöjt språk som denna lovsång innehåller. Men när man läser den så ser man att det inte är Marias eget språk, utan språk hämtat ur bibeltext. Ni vet att den fromme juden, såväl fattig som rik, hade Bibeln, framförallt Saltaren, som bönbok. Man bad lovsånger och psalmer. Och om vi läser Marias lovsång så ser vi att hon hämtar inspiration ifrån första Samuelsboken och Saltaren. Det är framförallt Hannas lovsång som hon anknyter till. Det är Guds ande som inspirerar Maria. Men Guds ande använder hennes eget ordförråd som hon har hämtat ifrån sin personliga andakt och ifrån synagogans gudstjänst. Och här har vi någonting att lära oss. Låt oss använda Bibeln som bönbok. Att bedja till exempel Saltaren, det är en fantastisk tröst i den personliga andakten och i kyrkan. Och vi får också infoga Marias lovsång som vår lovsång till Gud. Här träder i Marias lovsång den kristna tron på på en Gud som är nådig för Kristi skull fram i trösterika och glada formuleringar. Då sa Maria: min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Elisabet hade hälsat Maria: min Herres moder. Maria var en vanlig människa. Men Guds son, Gud själv, lät sig födas genom henne. Och därför kunde Elisabet kalla henne för Herrens moder, Guds moder. Det gör inte Maria större än Gud, men det visar bara att hon skulle bära Gud själv i sin livmoder och ge mänsklig natur åt Gudasonen. När någon ger oss någonting, så funderar vi genast på vad vi skulle ha gjort för att kunna gjort oss förtjänt av den här gåvan. Man vill gärna vara nöjd med sig själv, och man vill att andra ska vara nöjd med oss. Men Marias glädje handlar inte om att hon har fått erkännande av Gud för något särskilt hos henne. Hon upplyfter och prisar Herren. Hon gläder sig Gud som hon kallar min frälsare. Om Gud bara var vår skapare och domare, hur skulle vi kunna glädja oss i Gud? Då skulle vi snarare vara rädda för Gud. Gud är skapare och domare. Men Maria hade upptäckt att Gud är någonting mer. Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. En frälsare är någon som räddar ur vårt eget elände. Herrens ängel hade sagt till Josef: hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Har vi räddats från våra synder? Har vi fått våra synder förlåtna? Då har vi ingen anledning att vara rädda för Gud. Josef skulle kalla Marias son Jesus, som kommer från arameiskans Yeshua eller hebreiskans Josua, som betyder Herren frälsare eller Herrens frälsning. Genom Maria föddes den som skulle straffas som ett offerlam på korset för hela världens synd. Han genom vilken alla människors alla synder är borttvättade. Men vad hjälper det om synden är förlåten genom Jesus om man inte tror det? Maria säger: min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Tänk en så underbar förtröstan och glädje hon uttrycker. Han är inte bara de andras frälsare, han är min frälsare. Så ser den frälsande tron ut. Den frälsande tron säger att Kristus har burit just min synd, mina synder på korset. Han är min frälsare. Påven tror att Maria blir heligare om man hittar på en ny lära som säger att också Maria föddes på ett unikt och förunderligt och särskilt heligt sätt genom en så kallad obefläckad avlelse, som man har sagt och som man har uttryckt det. Men tänk att Maria behöver ingen särskild egen födelse och egen helighet. Hon bekänner sig till Kristi rättfärdighet. Hon bekänner att Gud är hennes frälsare, att Gud genom Kristus har frälst henne ifrån alla synder. Därför är hon glad, inte över sitt eget liv, sin egen dygd, sin egen helighet. Min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. Jag har sett i sin tjänarinnas ringhet och se, här efter ska alla släkten prisa mig salig. Vi människor tänker så lätt: ska Gud se till mig, då måste jag växa och bli större. Jag måste växa i Guds fruktan. Jag måste göra bättre saker. Jag måste skärpa mig och verkligen öva mig i andlighet. Marias bön är ett uttryck för den oförtjänta nåden Gud har sett till henne trots hennes ringhet. Trots att hon ingenting är inför Gud. Var en enkel, ung flicka, okänd. Kanske var det också just därför Gud utvalde henne till att bli moder åt Guds evige son. Aposteln Paulus säger: det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Maria talar om sin ringhet. Alla släkten ska prisa henne salig, säger hon också. Varför då? För att hon var heligare än alla andra. Nej, för att hon fick nåden att bära Guds son trots sin ringhet. Och det är så hon blir vårt föredöme. I Maria blir nåden synlig för fattiga syndare som dig och mig. I Maria ser vi att Gud inte ser till vår värdighet, utan skänker den stora gåvan, Kristus själv, fritt och förintet. Och Luther, han parafraserar Marias ord så här: Gud har sett till mig, fattiga, föraktade, ringa tjänarinna, trots att han med lätthet hade kunnat hitta någon rik, hög, ädel, mäktig drottning, en förstas och prinsars dotter. Han kunde ha funnit Pannas och Kajfas döttrar som var mer aktade i landet, men han lät sina rena och goda ögon falla på mig och använde sådan ringa och föraktad tjänarinna, så att ingen skulle kunna skryta inför honom att man var eller är värdig. Maria fortsätter: stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Gud hade utvalt Maria att vara den person som skulle ge människosol, människonatur åt den gudason som utlovats alltsedan Adam fick det första löftet i Edens trädgård. Maria var jungfru och blev havande genom ett underverk av den helige ande. Guds ärkeängel Gabriel kom personligen för att berätta nyheten för henne, och samma budskap gavs åt hedarna, åt de vise männen, åt Josef, och genom andens ingivelse så fick också hennes släkting Elisabet, Simeon och Hanna samma kunskap. Stora ting har den mäktige gjort med mig, säger hon. Ja, hur stort det är kan inte beskrivas i ord. Guds evige son, universums skapare, vilar i jungfruns moderliv. Vi kan inte förstå det, lika lite som vi kan förstå att Kristus kan vara närvarande med sin kropp och sitt blod i och med och under brödet och vinet i altarets sakrament. Men vi ska tro det, precis som Maria trodde och hade sin glädje i detta underbara mysterium att Gud blir människa. De som erkänner Guds helighet och majestät fruktar också Gud. De bävar inför honom för att de känner sin synd, sin ringhet. Guds storhet, makt och helighet hindrar dem från att behandla hans gudomliga lag och bud med en axelryckning. Men Guds barn har lärt sig, har lärt känna Gud som min frälsare, och därför gläder de sig i Gud. De vet att hans barmhärtighet varar från släkte till släkte och dem som fruktar honom. De vet att Gud är barmhärtig, att Gud är nådig och kärleksfull. Det finns ingen motsättning mellan att frukta och älska Gud. Båda sakerna hör samman. Vi fruktar Gud för våra synders skull och älskar honom så att vi vet att synderna är förlåtna genom Kristus. En Gud utan fruktan är inte Bibelns Gud, och en Gud utan barmhärtighet är inte heller Bibelns Gud. Den sanna och fulla bilden av Gud får vi genom att nalkas honom, både genom den insikt som lagen ger och den insikt som evangelium ger. Den som inte fruktar honom känner inte heller något behov av barmhärtighet, för då har man ju inte erkänt sig vara syndare. Och det är detta som är kärnan i Marias lovsång. Hon fortsätter därför: han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Jag stolta hjärtan vill inte ha nåd. Lever man av sin egen godhet, tror man att Gud tar hänsyn till vår lydnad innan han ger sin nåd, så har man ju inte insett hur eländigt ställt det är med oss. Och därför störtar Gud genom sin heliga lag sådana människor från sin tron. Bara när de likt Maria inser sig vara ringa människor kan han upphöja dem, som han gjorde med Maria. Jag är livets vatten, säger Kristus i den heliga skrift. Men vad ska man med livets vatten om man inte är törstig? Om man inte känner ett behov av syndernas förlåtelse? När vi ser att Gud är helig och rättfärdig, och när vi ser att Gud förväntar sig lydnad av oss, så börjar vi bli oroliga. Gud förväntar sig verkligen att vi ska lyda honom. Lyda vad då? Lyda massa bud om det ena med det andra som kyrkan har hittat på, kanske någon säger. Vänta lite, det räcker ju med att gå till det första och största budet. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft, och din nästa som dig själv. Och då kanske någon säger: ja, men då är det ju helt hopplöst för mig att komma in i Guds rike genom min lydnad på egen hand. Då blir jag ju rädd för hur Gud kommer att se på mig på den yttersta dagen. Jag har nog inte lyckats med att lyda det här budet fullkomligt en enda sekund av mitt liv. Just det. Har man insett att det är fullkomligt hopplöst att ta sig in i himlen på sin egen lydnad, det är då man ser att man är ringa, och det är då man fruktar Gud, och det är då man kan ta Marias lovsång i sin mun. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Nåden som handlar om att Gud benådar oss, att Gud frikänner oss för att Kristus i vårt ställe gjort allt värd inför Gud, är välkommet i det hjärta som kommer till insikt om att vi ingenting har att erbjuda Gud. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Marias ord är ingen profetia. Hon säger att Herren Gud har tagit sig an sin tjänare Israel. Det är ingenting som han kommer att göra i en avlägsen framtid. Han har gjort det när han lät sin enfödde son bli människa genom jungfrun Maria. Gud tar sig an oss genom att visa barmhärtighet. Inte genom att ge oss en uppsättning andliga principer eller en samling levnadsregler. När vi lär oss att finna vår glädje, inte i vår egen fromhet, när vi erkänt vår ringhet och finner vår glädje i att Kristus, Guds son, är vår frälsare, då blir vi hans tjänare och tjänarinnor, som inte av tvång utan frivilligt och med glädje gör hans vilja. Amen. Låt oss bedja. Tack käre himmelske Fader för att du idag har undervisat oss om att du sände din son Jesus Kristus, vår frälsare, till vår värld att födas genom jungfru Maria, att bli människa, att dö på korset och ta alla våra synder på sig. Tack för att du har lärt oss idag hur vi ska betrakta vår Gud, att vi ska se på honom som den som tar sig an oss fattiga syndare och förlåter oss för Jesu Kristi skull. Herre, bevar oss i den tron ända till livets slut. Amen.